Vilse i den afrikanska vildmarken. En sann berättelse i månadens talbokstips handlar om hur det känns att vara det. Men den första boken utspelar sig i en ännu mer avlägsen miljö. Våra tipsare presenterar sig själva.
Mitt namn är Susanne Hammer Nilsson och jag kommer från Malmö stadsbibliotek. Jag ska berätta om mitt första boktips som jag har. Den heter Att tro på Mr. Peep och är skriven av Lloyd Jones, en nyzeeländsk författare som blev känd för svensk publik i år 2008. Handlingen utspelar sig på den tropiska ön Bougainville, en av Salomonöarna i Stilla havet. Den stora tillgången av koppar är en av orsakerna till konflikterna och inbördeskrig på den sargade ön. Bokens berättare är 13-åriga Matilda som lever med sin mamma i en fattig, isolerad by. Matildas pappa flyttar till Australien för att få jobb. Och när han rest utsätts ön för en blockad av regeringsstyrkor från Papua Nya Guinea. En sista båt lämnar ön, sen kan ingen resa vare sig in eller ut och öns enda lärare försvinner. Den enda kvarvarande vita mannen är Mr. Watts. Han lever ett undanskymt liv och ses ibland iklädd clownnäsa och dragandes sin sinnessjuka hustru genom byn på en vagn. Med en viss skepsis godtar byborna till slut att den underliga mannen återstartar upp skolans undervisning. Och han bjuder in föräldrar och barnens släktingar och låter dem lära vad som är viktigt för livet på ön. I brist på läroböcker börjar Mr. Watts läsa högt och Charles Dickens lysande utsikter medan barnen sitter trollbundna och lyssnar. Dickens roman om den föräldralösa Mr. Peep i den stora staden London blir ett fängslande äventyr för barnen som förstår att det finns en annan, mer fredlig värld utanför deras egen och som ger dem hopp inför framtiden. Sammantaget är det en vansinnigt bra bok med hjärtskärande känslor, både glädje och sorg.
Jag heter Eva Tingberg och kommer också från Malmö stadsbibliotek. Mitt första boktips är Saras nyckel, en bok som är skriven av Tatiana de Rosnay. Romanen skildrar dels en ung flickas liv i Paris, Frankrike 1942 och dels en medelålders kvinnas liv i samma stad 60 år senare. Deras gemensamma beröringspunkt är att de har bott eller bor i samma lägenhet. Den unga flickan Sara och hennes föräldrar arresterades av den franska polisen 1942 i en räd mot judar. För att skona sin 4-åriga lillebror och i tron att hon snart ska återvända låste Sara in honom i en garderob och stoppade nyckeln i sin ficka. Sara fördes emellertid tillsammans med många andra judar iväg till en inomhusarena i Paris för att därifrån transporteras vidare till ett utrotningsläger. Väl i lägret skilde Sara från sina föräldrar och eftersom hon då förstod att hon var den enda som kunde rädda sin lillebror rymde hon ifrån lägret. 60 år senare, inför 60-årsdagen av massarresteringarna, får journalisten Julia, en amerikanska, bosatt i Paris, i uppdrag att skriva en artikel om denna svarta dag i Frankrikes historia. Hon finner i sitt researcharbete att hennes familj var det som övertog lägenheten efter Saras familj. Och hennes intresse för vad som hände Sara och hennes lillebror väcks. Jag ska givetvis inte här berätta om vad som hände dem, men det är en fängslande och mycket tragisk historia som berättas. En riktig bladvändare.
Exit Kalahari är titeln på en bok skriven av Helena Åberg och Jenny Söderqvist. Berättelsen bygger på en verklig händelse som de båda vännerna och kollegorna vid Sveriges Television upplevde under en resa i Afrika. De arbetade båda med ett biståndsprojekt i Botswana 2006 där de utbildade produktionspersonal till landets statliga tv-station. Under en 3 dagars ledighet bestämmer de sig för att göra en utflykt till naturreservatet Kalahari. Något som har varit deras dröm sedan länge. Med bagaget fullt av proviant och förmaningar om att aldrig lämna bilen oskyddad gav de sig in i reservatet. Men turen var inte på deras sida. Redan andra dagen händer det som absolut inte får hända. Det torra ökengräset fastnar runt pickappens avgasrör och bilen fattar eld. I panik kastar de sig ur bilen och hinner springa en bit innan bilen sprängs i små bitar. Det enda de fick med sig var en väska med en karta. 17 kilometer till närmsta bebyggelse började de sin långa strapatsrika vandring bland hyenor och lejon. Med mod, målmedvetenhet och en god portion fantasi lyckades de mot all förmodan att ta sig levande ur äventyret. Botswanas polismyndighet letade med fulla styrka efter svenskarna och här hemma var de första sidestoff under några skälvande majdagar 2006.
Min nästa bok är en deckare som heter Vita nätter utav Ann Cleeves. Vita nätter är en deckare som utspelar sig under några sommarveckor på Shetlandsöarna. Liksom i den förra boken, Svart som natten, står den saktmodige poliskommissarien Jimmy Perez, som själv är uppväxt på Shetlandsöarna, i handlingarnas centrum. Vid sin sida har han även denna gång polisen Ron Taylor från Skottland, vars otålighet är större än tidigare eftersom han inte kan sova på nätterna. Handlingen är: i en avlägsen by vid havet är det vernissage på Herring Gallery. En av gästerna, en välklädd man, går fram till en av tavlorna, studerar den ingående och faller i gråt. Kommissarie Perez, som också är gäst på vernissagen, tar mannen åt sidan, varvid det framkommer att han inte vet vad han heter och han vet inte heller varför han är där eller hur han har kommit dit. Mannen har inga tillhörigheter med sig, ingen väska, ingen plånbok som kan ge någon ledtråd, och när Perez lämnar honom för en kort stund försvinner han från galleriet. Nästa dag hittas den gråtande mannen mördad, men då har han en clownmask för ansiktet. Detta är upprinnelsen till en historia som visar sträcka sig långt tillbaka i tiden, men som har sina rötter i den lilla byn Bidista, där alla känner varandra och där galleriet ligger. Vid sidan om mordintrigen pågår Jimmy Perez privatliv, hans kärlekshistoria med Fran Hunter som han mötte redan i förra boken. Vita nätter är en välskriven deckare som känns trovärdig och som saknar ingående våldsskildringar och konstiga intriger. Eftersom antalet personer är begränsat lär man känna alla väldigt väl, vilket ökar spänningen och därmed osäkerheten på vem som egentligen är mördaren.
Mitt sista boktips är skriven av Karin Thunberg. Hon är journalist och författare och titeln är En dag ska jag berätta om mamma. Varje familj bär på en hemlighet. När vi gömmer undan och inte talar om, men som vi präglas av resten av livet. Karin Thunberg har valt att skriva om sin mamma i denna delvis självbiografiska roman. Mamman växer upp på en ö i Karlskrona skärgård. Som enda barn i en prästfamilj får hon chansen att läsa vidare efter grundskolan. Hon drömmer om ett självständigt liv med karriär och berömmelse, långt ifrån den självklara hemmafrubild som hon är van vid hemifrån. När hon senare kommer tillbaka blev hon förälskad i den unge snickaren som hon lekte med som barn. Med ett gemensamt löfte om ett annorlunda liv än deras föräldrar gifter de sig och börjar forma sin framtid. Men ödet ville annorlunda. Karins mamma fick aldrig chansen. Det blev omöjligt att kombinera äktenskap med yrkesliv. Ön var alldeles för enslig plats. Min mamma är bara en av alla de osedda kvinnor som bandet förklädesband om sin längtan och sina drömmar på 50-talet. De som blev bittra. Många av de här kvinnorna pytsade ut sin frustration genom att till exempel bli städgalna. Min mamma blev en sopsamlare. Detta berättar Karin i en tidningsintervju. Bokens dotter, som liknar Karin, blir i ena stunden kärleksfullt ompysslad av sin mamma och i den andra stunden bortglömd och försummad. Modern blir allt efterhand mer olycklig, som resulterar i en samlarmani. De kan hitta gamla illaluktande hushållssopor undangömda i ett skåp. En syrlig stank av förruttnelse spred sig i huset och satte sig i väggarna. Liksom dottern i boken förföljdes Karin av en skam som satt djupt länge under hennes barndom. Det har hjälpt Karin att skriva om sin mamma. Hon har nöjt sig med att acceptera sin mammas beteende utan att hitta en förklaring. Men hon känner en stor sorg över mammans oupplevda drömmar.
Mitt sista boktips är också detta, en deckare. Den är skriven av Elisabeth Egholm och heter Personskada. Detta är författarens tredje deckare som har översatts till svenska. Och liksom i tidigare böcker står journalisten Dikte Svensson, hennes pojkvän fotografen Bo och kriminalkommissarie John Wagner i centrum. Sent en sommarkväll kallas Dikte och Bo till hamnen, där det råder fullt kaos efter ett upplopp mellan en grupp invandrarungdomar och ordningsvakter. Men händelserna tar en oväntad vändning när en död kvinnokropp hittas bakom en container. Senare visade sig att kvinnan hade förblött efter ett kejsarsnitt, men något barn fanns inte på platsen. Hade kvinnan varit en surrogatmamma eller vad var det som hade hänt? Mordfallet berör Dikte djupt även på ett personligt plan eftersom hon många år tidigare lät adoptera bort sitt förstfödda barn. Till saken hör också att Diktes bästa väninna Anne själv är adopterad och väninnornas samtal om bland annat adoptioner, äggdonationer och barnlöshet ger boken ytterligare en dimension. Dikte gör liksom i tidigare böcker egna efterforskningar och hamnar snart i en härva av trafficking, invandrarfientlighet och adoptionsbyråer. Jag tycker att Personskada är Egholms bästa bok hittills. Den är välskriven, angelägen och mycket, mycket spännande.
Och de böcker som Susanne Hamid Nilsson och Eva Tingberg från Malmö stadsbibliotek tipsade om var alltså Att tro på Mr. Peep av Lloyd Jones, Saras nyckel av Tatjana de Rosne, Exit Kalahari av Jenny Söderqvist och Helene Åberg, Vita nätter av Anne Cleaves, En dag ska jag berätta om Mamma av Karin Thunberg och Personskada av Elisabeth Egholm. Alla böcker kan lånas på närmsta bibliotek, men Anne Cleaves och Karin Thunbergs böcker är fortfarande under produktion. Och som vanligt, vi på Skånes taltidning kan inte förmedla några talbokslån.